Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
Välkommen kära du, ett nytt avsnitt av Vattnet går coming to you denna måndag. Det är Gravidpodden med mig, Nina Campioni, såklart, som du har tryckt igång. Tack ska du ha för det. Jag hoppas att du har en alldeles strålande dag just nu och att du njuter av din promenad, din pendlingstid, din träningsmaskin eller vad det nu än är som du gör samtidigt som du lyssnar. Själv sitter jag faktiskt just nu och faktiskt lite klagar på att det är alldeles för varmt i det här rummet som jag befinner mig i för att solen bara gassar in. Så skäms på mig, tänker jag egentligen, att jag klagar på sånt, eller hur? Någon som sällan klagar på solen, det är veckans underbara gäst, för hon gillar solen så pass mycket att hon faktiskt flyttade efter den och bor numera i Kalifornien i USA. Vi pratar om min kära poddkollega från en av mina absoluta favoritpoddar, Skåpet. Vi pratar om journalisten och författaren Peppe Öhman. Peppe som just nu är superaktuell med sin nya roman En gång om året heter den, och den vill du inte missa, och vi kommer absolut prata mer om den mot slutet av det här programmet. Hur härligt ska det nu inte bli att åka över till Atlanten och prata lite om hur det var att föda barn over there kontra i Finland. Vi kommer också att prata en hel del om vår egna självbild, hur den har förändrats över tiden innan gravid, under graviditeten och efter. Och nu välkomnar jag Peppe Öhman. All right! Äntligen är du här! Vi ska prata om så spännande saker. Jag tror alltså en del som känner till dig vet ju att du har en ganska spännande förlossningsberättelse i ditt bagage. Men vi börjar från början, när ni bodde i Finland fortfarande. Hur gick dina tankar om att bilda familj?
Jag hade ju alltid tänkt rent sådär teoretiskt att jag ville ha familj och barn. Men det var inte min man Magnus som... Men han var så barnsugen, så vi fick barn ganska fort efter att vi träffades. Jag faktiskt vet att jag var gravid på typ en dag före vi skulle gifta oss. Så det var ett hemligt shotgun wedding. Och jag kommer ihåg att jag hade sån panik. Alltså det var verkligen en sån chock. För jag tänkte alltid att det kommer att ta länge innan man blir gravid. Man håller på att testa sig fram. Mm. Och så gick det jättefort. Och så skulle vi gifta oss. Och jag hade ju tänkt... Alltså jag hade tänkt vara full på bröllopet, men det gick inte alls. Jag kommer mest ihåg att jag hade jätte ömma bröst och alla som kramade mig och tryckte sig mot mig. Tyckte det var jättejobbigt. Och ja, så vi hann, alltså Magnus, vi gifte oss så fort. Alltså, vi hann bara vara ihop ett år innan vi gifte oss. Och så jag har knappt levt med honom utan att ha barn.
Nej. Det är lite likt mig och Simone faktiskt också då. Det var lite samma grej för oss. Men vad spännande det där med bröllopet, för jag kan verkligen, speciellt när du fick reda på det så sent inpå, att då hade man ju verkligen, jag tänker, laddat för en rejäl fest.
Och liksom, verkligen.
Den känslan. Och maten och allt. Alltså, var det något sådär typ att nej, men, nu kan jag inte ens äta det här för jag mår illa liksom.
Nej, alltså jag mådde ganska illa. Jag hade bouillabaisse, kommer jag ihåg, på bröllopet. Jag tyckte det var ganska äckligt, vilket var ju sjukt, för att jag gillar ju jättemycket bouillabaisse i verkligheten, men tydligen inte som gravid. Det är konstigt det där också. Efteråt åkte vi var en vecka i Barcelona på bröllopsresa, och jag kommer ihåg att alla tapas var så äckliga. Och
vad tråkigt.
Ja, det var verkligen en miss.
Ja, det är ju en deppig avigsida av det hela liksom. Mm. Men hur var det annars då, tycker du, att vara gravid förutom det då?
Alltså jag hade ju tur, jag hade en väldigt enkel graviditet, mådde på det stora hela ganska bra, men jag hade en sån enorm identitetskris. Jag var så rädd för att allt kommer att förändras efter att vi får barn, och jag var så rädd att jag ska halka ner i någon slags här ojämlikhetsfälla där Magnus bara fortsatte med sin karriär och jag stannade hemma och fick jättemånga barn och aldrig kunde jobba mer, och folk skulle bara se mig som mamma och inte som individ. Så jag tror att jag genomgick någon slags här, alltså verkligen en trotsperiod där jag var jättenoga med att inte tala om min graviditet alls. Jag ville att folk bara skulle tala med mig som, jag var bara att jag är upp med ögonen, jag är fortfarande samma person, jag har fortfarande ett jobb, jag är en människa. Så efterhand kan jag känna att jag kanske slösade bort lite graviditeten för att jag var så noga med att poängtera att det är verkligen inget sjukdomstillstånd det här. Jag råkar bara vara gravid. Det är bara en annan människa som växer i mig. Och vägrade gå på liksom gravidyoga och gravidaktiviteter. Utan bara låtsade det som ingenting skulle ha hänt medan min mage växte.
Mm. Du, jag tänker också på det här som du nämnde med jämställdheten. Vi som lyssnar på din podcast, Skåpet, eller er, vet ju att du är liksom otroligt... Alltså du, jag menar, det är ju en av dina största drivkrafter, känns det som, på mångt och mycket. Vad gjorde du rent konkret liksom för att inte hamna i den här jämställdhetsfällan som lätt sker när man blir gravid och får barn?
Alltså jag talar jättemycket med Magnus om det. Alltså verkligen nästan... Alltså så öronen blödde på honom. Men jag tror det var bra också, för att det gick ganska bra. Så vi var jättenoga med att så fort barnet kom ut så var det hans ansvar precis lika mycket som mitt. Och jag ammar ju ganska lite faktiskt också. Från början så gjorde det så matade vi vidare, som min första det heter, med ersättning och bröstmjölk. Också i någon slags nästan manisk jämställdhetsvilja, för att Magnus steg upp lika mycket som jag, bytte blöjor lika mycket som jag. Det var verkligen någon slags millimeterrättvisa, och jag tycker faktiskt inte att det är så farligt med millimeterrättvisa när man folk säger sådär hånfullt, men det kan väl, alltså om man är en hysterisk person och man vill ha det rättvist, men jag tyckte för oss funkade det bra, eller för mig gav åtminstone ro i själen att verkligen kunna dela upp det helt lika.
Mm. Blev det samma, alltså nu hade ni ju redan ett barn sen liksom tid tillbaka innan ni fick ert andra, så att ni hade ju redan fått en bar där och liksom visste hur ni funkade. Men hur var det samma känsla då när du fick andra barnet?
Ja, jag tror att jag var lite mer avslappnad. Då hade liksom, då fattade jag att jag kommer att vara samma människa också efter att jag var gravid. Så det var liksom, jag hade inte samma identitetskris. Och det ledde till att jag, och jag förstod också att det går bra att leva ganska jämställt. Det går bra att dela det mesta. Mm. Så det var, jag var liksom lugnare som person. Och jag tycker vi köpte det ganska bra. Till saken hörde ju lätt för mig att säga också. Eftersom speciellt när vi föddes, då hade vi båda ganska flexibla jobb. Jag jobbade som journalist eller som chefredaktör. Och Magnus jobbade som programledare på tv. Och vi kunde styra någorlunda över vår tid. Men speciellt när Maj-Lis kom, när vi hade flyttat till USA. Då jobbade vi båda hemifrån. Så att vi alla är ju alltid hemma hos oss.
Ja, då är det ju enklare att göra ett jämställt upplägg.
Ja.
Helt klart. Men okej, förutom då, alltså vi packar igen då till Vidar. Du vägrar göra liksom gravidyoga och den typen av saker. förberedde du dig på något sätt inför förlossningen?
Nej. Också i någon slags konstig trotsgrej. Vägrar jag. Jag är som kompis som kollar på YouTube-videon. Och jag hade önskat kanske själv så här i efterhand att jag hade gjort det. Men det var, jag gick in i någon slags mode där jag tänkte att det här har ju kvinnor gjort hur många gånger som helst. Och ingenting kommer ändå att bli som jag planerade. Så det var bara att köra på. Jag tänkte också så här att epidural, alla droger, inget. Alltså, jag har inga pretensioner att göra en så, vad det nu ens betyder att ha liksom en naturlig förlossning. Vi drar in, jag föder barn och så blir allt mycket lättare på den andra sidan. För då vet åtminstone två om det här barnet, då är jag liksom inte ensam, som att, med ensam över allt ansvar. Det tänkte jag mycket på när jag var gravid, att liksom, jag måste göra allting rätt nu för att det här barnet lever i min mage. Sen när det blev dags, han vidarefördes faktiskt på den beräknade dagen. Han var ju väldigt punktlig.
Okej, en av de få procenten.
Ja, då gick vattnet och jag fick sån panik så jag tvingade Magnus ringa till BB och fråga vad vi ska göra. Och då sa de att ni får vänta minst ett dygn, men sen måste ni komma in på grund av någon slags infektionsrisk. Och eftersom jag inte hade läst på så mycket så var jag bara, ja, det här är väl naturligt. Och sov i natt, hände inte så mycket. Köpte en kaffe och tog taxi in för morgon till BB. Och så kom jag aldrig igång med värkar. Så då fick jag vara på sjukhuset ett dygn. Och sen började de sätta igång mig. Och sen mot slutet gick allt väldigt, väldigt fort. Så jag hann faktiskt aldrig med epiduralen och annat. Det var bara att köra på.
Ja, okej. Okay. Men hur upplevde du att bli igångsatt då?
Det var ganska jobbigt. Alltså det, för jag fattade liksom inte riktigt vad som hände. Det var också ett universitetssjukhus, jag kommer ihåg att det var en massa trafik kring mitt underliv. Det var en läkare som kom in och bara, nu har vi en student här som ska kolla hur det går till. Och jag tyckte det var otroligt jobbigt för att Magnus, han fick ju inte sova över där. Och jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt att vara tvungen att sova över på sjukhuset. Och
hur funkar det i Finland om man jämför med Sverige? Är det så att man inte får sova över överlag eller var det just det sjukhuset? Eller?
Jag tror att man får ju sova över efter att barnet har kommit. Då fick vi ett familjerum.
Aha, okej, okay, men inte innan.
Men inte innan. Jag vet faktiskt inte, okay. Jag har ju aldrig fått barn i Sverige så jag vet inte hur det är där. Men där fick han åka hem och så går man tillbaka följande morgon. Och, jag kände mig nog ganska liten och rädd där på den natten. Men sen blev jag igångsatt och sen gick det ju ganska bra. Jag kommer ihåg att det gick väldigt fort mot slutet. För jag kommer ihåg att jag sa, ursäkta, kan ni hjälpa till här lite med epidural? Men då var det för sent. Vilket jag funderar på. Jag är verkligen ingen expert på att föda barn, men jag känner verkligen, var det verkligen för sent? Eller,
Nej, exakt. Jag har ju frågat det här till poddens expertgudarna Beskall. Jag har ställt den frågan ganska många gånger. För det är ju väldigt många kvinnor som har fått det svaret. Nu är det för sent. Och enligt Gudrun så är det liksom är det inte så att det är för sent. Man kan få en epidural när som helst, men den har inte så god verkan. När man har liksom gått över, om man har liksom öppnat, haft de här öppningsverkarna, för det är det som epiduralen gör det, det bästa jobbet på, så att säga, den smärtan. För sen går det över i en annan fas, och då är inte epiduralen, då kan den snarare stanna upp än hjälpa, och även tar inte riktigt på smärtan på samma sätt. Så har jag förstått det. Men det är ju egentligen fel att säga att det är för sent. Det blir ju, för att vill du ha en så kan du få en liksom.
Ja, ja, men så, det där känns som en rimlig förklaring. Tänk att det skulle ta nästan 12 år innan jag fick svar på frågan.
Och sen kan det också vara, på ett sätt kan det ibland vara för sent också. Nu vet jag inte hur det funkar i Finland, men i Sverige är det ju så att det finns en narkosläkare på hela sjukhuset typ som har jouren. Och då kan det ju verkligen vara så att innan narkosläkaren kommer hit, ja men då kommer ditt barn ha fötts liksom. Så kan ju barnmorskorna också, de är ju proffs, så de kan ju se att ja, men det är bara 10 minuter tills ditt barn är fött typ. Då är det,
ja, just det.
Då är det ju på riktigt för sent liksom. Då kommer vi inte hinna få den innan.
En sak som slår mig, som jag verkligen inte själv har tänkt på jättemånga år, men jag är ju finlandssvensk, så svenska är mitt första språk, och jag talar såklart också finska. Men jag kommer ihåg att det var ganska jobbigt att föda barn på finska. För det fanns, jag tror det fanns en barnmorska på sjukhus som talade svenska. Och jag var jättenervös både innan och under för att kunna förklara på finska. Liksom, vad heter verkar på finska? Nu kommer jag inte på det spontant.
Och jag gissar att ditt naturliga, liksom, när du skriker eller liksom, reagerar på något, så är det på finlandssvenska. Och då blir det knas i kommunikationen.
Ja, men precis, för när man har ont och känner sig utsatt, då är det ju svårt att tala ett språk, även om man kan det språket. Det skulle vara,
såklart.
Det är ju också när man känner sig ynklig vill man bara tala sitt eget modersmål.
Ja, verkligen. Men hur funkar det med det där? För jag tänker, här har man ju också rätt till tolk och sådär. Hur jobbar man med finlandssvenskan där?
Ja, vilken bra fråga. Alltså som sagt, finns det ofta någon som talar svenska, men det är ju också människor som måste gå hem och sova på natten eller som har skift, och det finns verkligen inte lika många. Så jag minns, vilken bra fråga. Jag tror att jag fick snacka om det innan, och då sa de att de gör sitt bästa för att någon som talar svenska skulle vara med mig. Så det tog ju ganska länge, det var mitt första barn, det tog ganska länge, så att hon som talar svenska hann ju verkligen gå hem och komma tillbaka innan vidare var född. Men saken har ju att Magnus, min man, han är svensk, så han talar inte ett ord finska. Och jag tror att han talar engelska, och det gick väl inte superbra heller när han liksom ville ta reda på vad som pågick. Men det gick ju bra, men det är ju, alltså, jag skulle föredra att föda barn på svenska hela vägen.
Ja, men det är ju en väldigt utelämnad situation om man inte förstår och inte kan kommunicera ordentligt. Jag har tänkt ganska mycket på det faktiskt med många liksom, dels flyktingar som kanske kommer direkt till ett land och bara absolut inte hunnit lära sig ens ett ord på svenska till exempel, och ska föda. Ja, det måste ju vara så fruktansvärt läskig situation.
Också rent så kulturellt, liksom, alla liksom, ordtal, normer och liksom, kulturella skillnader. Alltså trots att vi är biologiskt föda barn på samma sätt, så finns det ju, jag tänker att det finns ju skillnad bara mellan USA och Sverige och Finland.
Verkligen. Men men så det gick rätt snabbt där på slutet. Hur var känslan när han kom ut då? Liksom, hur kände du?
Jag kände mig mest lättad. Jag kommer ihåg att jag studsade in i duschen. Det var verkligen, jag bara, woho! Och så frågade som någon som kött och syra där, om jag vill att de håller mig i handen eller behöver stöd. Och jag bara, nej. Det här fixar jag, för jag känner mig så oövervinnelig. Jag bara, den här
adrenalinkick.
Ja, den fixar vad som helst. Nej, men det var en, och jag hade på något sätt, jag visste mig inte helt tappad bakom, alltså jag hade ändå läst om att det är ganska vanligt att det kan bli någon slags antiklimax, eller att man inte känner alla de riktigt stora känslorna genast. Så jag hade förberett mig på det. Men jag kände faktiskt det. Jag kände verkligen att det här var, det kändes otroligt fint.
Fan vad härligt. Ja, men speciellt tänker jag, eftersom du nämnde att du var, alltså, att du var väldigt ambivalent till hela grejen. Och liksom inte riktigt ville ta in att du var gravid på det viset.
Ja, nej, det var en fin känsla. Jag tror det tog lite längre för Magnus att få de känslorna. Men det jag kände är att jag ville bara packa ihop hela min lilla familj och åka hem och mysa. Mm. Inte stanna på sjukhuset. Men vi var tvungna att stanna i 2 dygn, vilket säkert var väldigt smart och bra. Mm. Men jag kände, jag kommer ihåg den där, till och med otroligt otålig. Jag var bara, kan vi bara, jag kommer hem med den hela bebisen och sova i egen säng.
Och börja familjelivet.
Ja.
Ja. Men du, nu är det ju ett tag sedan du födde i Finland, men har du koll lite? Jag tänker på Sverige är ju mitt uppe i en förlossningskris och har varit egentligen i många, många, många år. Hur har det funkat i Finland, vet du det?
Nu måste jag säga att jag faktiskt inte stenkoll. Jag tror att det ser lite bättre ut än i Sverige. Jag tror till och med det fanns någonstans svenskar som åkte över till Åbo för att föda barn eftersom det fanns mer plats där. Så det ser lite bättre ut än i Sverige.
Mm. Bra. Good for you guys. Nej, men och så kom ni hem sen då och påbörjade ert jämställda föräldraliv. hur upplevde du liksom den här, i och med att du var så, den här identitetskrisen som du hade initialt. Hur var det när du väl hade bebis i din
Ja, men i början var jag så där fruktan, alltså jag kommer ihåg typ 5 eller 6 dagar efter att vi hade fötts, då var det en fest på mitt jobb. Och då kom jag ihåg att jag klämde in mig i en akneklänning jag hade köpt typ när jag var gravid. Jag kände mig så snygg och så smal och så, alltså, någon slags, och det var, och ska jag gå verkligen så här, gå på festen. Och jag kommer ihåg att folk var så där, men herregud, du födde ju barn alldeles nyss. Jag bara, ja, det är bara ett barn. Här är jag på fest, för jag, ni ska veta att jag är samma person som förut. Och gud, det känns verkligen så fruktansvärt kämmigt nu när jag ser tillbaka på det. Att det var alltså nästan desperation. Alltså jag var så desperat för att ingen skulle tro att den här lilla personen hade förändrat mig hela mitt liv på något sätt. Och stapla hem från den festen med så här, brösten sprängfyllda med mjölk. Det var... Men jag antar att så lugnade jag väl ner mig lite efter det. Jag tror vi delar ganska jämnt på föräldraledigheten. Jag kunde jobba ganska mycket hemifrån också tidigt. Och jag tycker att rent så här jämställdhetsmässigt gick det bra. Alltså, jag tror att jag var så otroligt hård på att, eller så rädd för att det skulle bli ojämställt. Att det på något sätt, att jag kanske inte gör det riktigt ibland, men det ledde i alla fall till att vi levde rätt, upplevde jag rättvist.
Mm. Det är så roligt att höra dig berätta om den här festhistorien, för jag har exakt samma grej. Jag var 11 dagar efter förlossning. Jag hade också exakt den här identitetskrisen. Jag tänkte att alltså, ingenting ska få förändras. Absolut ingenting har förändrats. Och jag bara, jag ska gå på den här festen. Och alla andra tyckte också bara att jag var helt galen, och min man absolut också helt galen, men okej, du får göra det, det då, jag stannar väl här då. Sen ringde han efter ett tag och bara, jag bara hörde hur Essie bara skrev, du vet det här, gallskriket.
Ja, liksom
han, och han var så svettig när jag kom hem. Jag bara, okej, jag hoppar in i en taxi, och när jag kom hem, han bara, svetten bara droppade på honom, han fick hoppa in i duschen. Men det var viktigt på något vis, jag vet inte riktigt... Det var så viktigt. Man var tvungen att bevisa på något sätt.
Nu kan jag verkligen se tillbaka och säga att herregud, lilla vän, stanna hemma. Alltså verkligen det där bebiskriket det barnet som bara i desperation längtar efter. Alltså verkligen ett barn som överlever, men ändå som verkligen längtar efter att ligga nära sin mamma. Jag bara, nej, du är också förälder. Det här kommer gå så bra.
Ta bara liksom hud mot hud, det är lugnt.
Ja, exakt. Oh, gud.
Men du, sen var det dags att dra över Atlanten och bo i USA ett tag, eller du gör ju fortfarande det. Hur lång tid tog det där liksom innan ni kände att det var dags för ett syskon? Och vad var det som gjorde att det var redo?
vi åkte till USA för att jag ska göra en master på ett universitet här och bara stanna ett år. Och sen tyckte vi så mycket om att bo här, så vi bestämde oss för att bo här lite längre. Och de första åren kände vi verkligen så att vi testar ett år till. Nu började det rulla på, man började få lite kompisar, så vi testar ett år till. Och vi hade ju verkligen bara tänkt ha ett barn. Min man är enda barn själv och han tycker att det är den perfekta lösningen. Och jag bara, fine alltså. Jag har själv två halvsystrar och en helsyster och älskar dem otroligt mycket. Jag tycker det är ganska fint med syskon. Men jag kände verkligen ingen sug efter att bli gravid en gång till. Men sen blev jag ändå gravid.
Ja.
Och då var...
Ni var tvungna att ligga en gång i alla fall. Liksom.
Ja, det enda gången vi låg efter att vi föddes. Gick det som det gick.
Ni kunde inte hålla er.
Och okej, om jag ska vara helt ärlig så nu låter det väldigt så här tufft, men alltså det var ju jag ska byta spiral och så tänkte jag, men fan, det kan väl vänta, jag byter spiral, det kan väl vara utan spiral i 6 månader, jag är nästan 40, ingen människa blir väl gravid när man är 39 och, men det kan man tydligen bli så. Så då blev jag gravid och då bodde vi som sagt i USA, men vi hade ingen sjukförsäkring som täckte graviditet och förlossning.
Och,
och delvis för att vi liksom inte hade planerat att bo här en längre tid. Då hade vi bott här i 4-5 år och vi tänkte alltid, men vi testade detta till oss. Vi liksom hade liksom riktigt etablerat oss så. För det är ju svindyrt med sjukförsäkring. Det kan ju kosta liksom $1,000 i månaden utan problem att betala för det. Mm. Och jag var så, vad fan ska vi göra? Liksom? Ska vi hålla det här barnet? Jag är verkligen absolut tycker att abort ska vara ett alternativ. Och det kände jag också på mig själv. Men plötsligt när jag själv var gravid tänkte jag att liksom, jag är inne och nosar på den idén. Men det kändes inte, jag ville inte det. Och då började jag kolla, ska jag föda barn i Finland? Ska vi åka i Sverige och födde barnen där, och vad innebär det då? Då borde vi liksom skulle flytta tillbaka permanent. Det blev plötsligt en massa saker som låg uppe i luften. Och då kommer jag ihåg, då ska jag sitta och jobba med min kompis Cecilia Sissan, som du också känner, som jag gör skåpet med. Och då hade hon ganska nyligen fött barn, och så sa hon att hon hade gått all in, det var hennes tredje barn, hon hade verkligen haft en doula och testat en massa grejer, verkligen levt graviditeten fullt ut. Och då sa hon att det finns något som heter birthing centers, som inte är ett sjukhus eller ett BB, utan det är egentligen barnmorskor som tar hand om en och det föder man. Ja, men det är liksom en någonting som ett alternativ. Och då gick jag hem och googlade birthing centers och tog typ första bästa. Och så åkte vi dit. Och det här var liksom på Sunset Boulevard i Silver Lake, verkligen ett väldigt hipsterigt område. Inne i en liten sån här strip-mall. Alltså en strip-mall är en, du vet vad det är, en sån här som små. Då ofta finns det ett tvätteri och en kinesisk restaurang.
Just det, exakt. Alltså inte en stripper-club-mall, utan
nej. Strip-mall. Som ett miniatyr-mall, liksom. Ja. Och som finns överallt i USA, och alla ser exakt likadana ut. Och den här låg på Sunset, och inklämt mellan en koreansk restaurang och ett kemtvätt, så låg Graceful Birthing Center. Och så gick vi in där, det var mörkt, och det fanns kristaller och så här. Drömfångare och det var sådär, ja, väldigt det var väldigt hipster / hippie, verkligen motsatsen till ett sjukhus. Och jag kommer ihåg, jag gick in där och då började jag omedelbart gråta. Jag sa att nej, det här är inte jag. Jag kan inte föra barn på ett sådant här ställe. Och så stannade vi där och fick se, det fanns 2 stycken rum med en säng med liksom ingenting var vitt, utan allt hade liksom typ så här lapptäcket som sängen var kastad och stod det. Och ett badkar och massa kristaller. Jag frågade faktiskt efteråt vad grejen med kristallerna, och då sa de att det var en kristallaffär i kvarteret som hade gått i konkurs. Då hade de bara köpt på sig ett gäng. Och Ja, men då fick jag, men då var det liksom dags att bestämma sig. Vill jag signa upp för att föda barn här? Eller vill jag åka hem till då Sverige eller Finland? Och så tänkte jag, fan, det är så soft att bo i LA. Vi får väl chans att allt går bra. Är det så att någonting händer, vilket det verkligen kan vara, då ringer de efter ambulans och kysser den till ett sjukhus. Men då får man verkligen betala själv den, liksom, om man inte har försäkring. Men om allt går bra, så då kostar det, jag minns vad det inte kostar, det 7 000 eller 8 000 dollar att föda barn där.
På det här birthingcentret.
Ja, vilket ändå var det var liksom verkligen en deal jämfört med vad det kostar att betala att föda på sjukhus utan försäkring. Och då fick jag gå dit, precis som man träffar en barnmorska i Finland i alla fall, så går man i början en gång i månaden och då tar hon prover och pratar och så det är lite oftare ju närmare förlossningen man kommer. Och där födde jag barn.
Där födde du barn, på strip-målet.
Ja, ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men hur började den förlossningen då? Alltså hur märkte du att det var något på gång?
Ja, men då kommer jag ihåg, då vaknade jag tidigt, liksom morgon, natten en morgon, och kände att det här är nog riktiga verkar. Och väckte Magnus vid 6:30 och sa att vi måste nog åka in, för det nu det händer. Ringde barnmorskan och sa att vi kommer in. Släppte av vidare hos en kompis och så åkte vi in. Jag kommer ihåg, vi åkte ner när vi åkte in till Silver Lake, så höll solen på att gå upp och det var jättefint. Verkligen. Vi körde ner liksom på PCH, som är den stora motorvägen som ligger där hela vägen med Kaliforniens kust. Och det var jättevackert. Ingen trafik alls. Här i LA blir man ju alltid på jättegott humör när det är noll trafik. Han bara, woohoo! Och susade in. Och så gick det ganska fort. Alltså, verkarna kom allt snabbare. Jag kommer ihåg att när jag födde vidare för att få igång liksom, verkarna, tog vi långa promenader kring sjukhuset. Jag tänkte, inget problem, vi gör det här nu. Och så gör jag samma sak nu. Och så gick jag ut på Sunset och var tvungen att gå armkrok med Magnus. Men jag kommer ihåg att det gick så fort att, eller verkarna kom i sån takt att det liksom blev ingenting. Vi gick kanske 50 meter och så var jag tvungen att gå tillbaka. Och så kände jag att nu kommer nog någonting att hända. Och då hade jag tänkt att det måste vara härligt att föda i ett badkar. Så hoppade ner i badkaret och där, ja, men där blev verkarna mer intensiva. Jag kommer ihåg, jag vet inte om du hade samma sak när du födde barn, men du vet att ibland, det känns verkligen som en, någon slags kraft tar tag i ens kropp och bara slänger omkring en utan att man har någon som helst kontroll. Och så kommer jag ihåg att Magnus och barnmorskan, det var inte bara vi tre på hela stället, det var helt tomt annars. De satt och så här, lutade sig mot, satt på huk och lutade sig mot det så här badkarskanten och tittade på mig när jag åkte omkring i det. Det var ett stort badkar. Och du vet, man kommer ju alltid, alltså när man föder barn tror jag att man alltid kommer till en punkt där man känner, nej, jag kommer dö. Alltså jag kommer inte att klara av det här. Det här är
100%.
Man verkligen balanserar någonstans på gränsen mellan liv och död, känns det. Och jag kommer ihåg att jag sa så här, men kan ni snälla, ni måste hjälpa mig på något sätt. Snälla, hjälp mig. Och de bara var så här, nej, du fixar det här. Jag bara, men jag kände så fruktansvärt orättvist att ingen kunde hjälpa mig. Och sen föddes hon, sen kom hon ut. Alltså, och då hade vi gått in kanske vid 7:30 och hon föddes kanske 5 timmar senare i badkaret.
Oh, wow.
Och, det gick rätt fort. Ja, men det gick rätt fort och det gick väldigt bra. Och, men också när hon kom ut, då är det någonting som revs upp. Så jag förlorade ganska mycket blod. Jag kommer ihåg att det finns en bild fortfarande där jag verkligen ligger i, och det är verkligen inte ett badkar fullt av blod, men det borde blanda sig med vattnet. Så ser det verkligen ut som att jag skulle ligga allt för bra rött.
Mm.
Och så steg jag upp och fick lägga mig i den här sängen som såg ut som vilken, vem som helst säng i ett vanligt vardagsrum. Och så finns det en, alltså allt är så upp och ner då, men det finns liksom ingen, jag tror att Magnus filmar ingenting, men det finns att, du vet, man tar bilder och så blir det så här live-funktion, alltså att man, så man får liksom två sekunder av bild. Mm. Och då finns det en bild där jag säger, det håller Maj-Lis i famnen och säger så där, hej, du kan kalla mig Peppe. Och så jag upptäckte den alltså bara alldeles, jag visste dess om det, jag upptäckte den alldeles nyligen. Det är något annat att jag ska göra med den bilden och sen får jag mig själv säga det. Och så låg vi där och nej, men då hade jag förlorat ganska mycket blod. Och du vet, det är ju så fruktansvärt hemskt när, alltså, vad heter det, när... moderkakan ska ut. Det är ju, de har ju fött ett barn.
Ja, ja, ja.
Och man bara, woho! Och de bara, vänta.
Ja, exakt. Man tror man är färdig.
Ja. Men den ska ut också. Och då, och med den, alltså det var där som någonting grävs upp inne i mig som gjorde att jag förlorade så mycket blod. Och det blev det verkligen jättemycket. Och då kände jag mig verkligen fruktansvärt svag. Och jag kommer ihåg att det var ingen sjukhus så de kunde inte ge mig blod. Jag fick någon slags vätskeersättning. Men jämfört med för det vidde då bara skuttade jag upp ur sängen och in i duschen. Och nu ska jag, tänkte jag skulle göra samma sak, men jag kom liksom inte ens upp ur sängen. Jag bara, alltså jag kan, det går inte.
Nej, men de kunde ändå stoppa blodflödet där, eller?
Ja, men det kunde de. Mm. Och då, ja, då tror jag, alltså alltid, jag trodde det gick upp en annan barnmorska för en stund. Jag har ett svagt minne av att det fanns 2 stycken där. Och då låg jag och då sa de så här typ att okej, om du inte kommer upp ur den sängen då måste du åka till sjukhus alltså för att du måste kunna gå ut härifrån på egna ben. Och då tänkte vi att om vi beställer lite mat får jag kanske lite energi, så då ringde vi och beställde Thai takeout och beställde hem. Då skulle vi ha en extra portion av såklart åt barnmorskan, för hon var ju också hungrig. Och så satt vi där alla 3 på sängen och åt thai-mat. Och så började klockan närma sig typ så här 4-5 och man såg på barnmorskan att hon var supergullig person, men det var en lång dag för henne också. Hon var lite sugen på
hade jobbat färdigt.
Ja. Så då var hon bara sådär, kolla på klockan, vi bara, fine, vi åker med dem. Och så packade vi ihop allting och då hade jag det så här, då kom jag ihåg att hon verkligen hade sagt att om jag inte klarar av att gå ut härifrån själv, då måste de skicka mig till sjukhus. Och jag kände verkligen att vi har inte råd att jag åker till ett sjukhus.
Fy, vilken känsla.
Ja, det var... Och så då gick Magnus... Hon gick på kommen med Maj-Lis i famnen. Och jag staplade ut till vår bil. En gammal skrutt i Nissan hade vi på den tiden. Och jag kommer ihåg att jag bara gick så fort jag kunde. För jag visste att om det här tar länge kommer jag att falla ihop. Alltså bara på grund av bordbristen. Jag är så svag. Men vi kom in i bilen och... och klara oss. Och så kom jag ihåg när vi körde hem när solen på att gå ner. Det var på något sätt så fint, för då hade vi verkligen åkt in till soluppgången. Och så var solen gick ner över LA när vi körde hem. Plocka upp vidare på vägen och så var vi hemma.
Hur mådde du sen då? Hur lång tid tog det innan du liksom kände dig okej?
Okay. Ja, jag var ganska svag länge. Jag kommer ihåg, vi hade... Alltså, herregud, vi var ju verkligen inte så smarta. Det känns verkligen helt som ett livsfarligt projekt på det stora hela. Att bara bestämma sig för att, att det går ju säkert bra det här. Men vi skulle få gäster från Sverige. Min mans bästa kompis, hans familj. Lyckligtvis bodde de inte hemma hos oss. De hade hyrt en Airbnb. Men, och det var Halloween. Miley födde en vecka före Halloween. Och då ville ju såklart alla barn gå ut och kolla på husen. Folk går ju verkligen bananas här och rekrytera sin hus. Mm. Jag tänkte, jag bara mjösta Miley i barnvagnen. Och sen... ta en promenad med dem och visa hur det ser ut här. Och jag kommer ihåg att jag var så svag. Jag verkligen, en vecka efter att man fötts blev verkligen ett. Jag liksom fattar inte att det tar en tid innan kroppen liksom har producerat, fått tillbaka allt blod. Så jag tror det tog säkert en månad innan jag kände att jag var med själv igen. Åt en massa hjärntabletter och försökte vila. Men jag var väldigt snurrig varje gång jag skulle stiga upp från sängen eller soffan.
Fy, ja, det, gud, usch, jag tänker fanken vad det kunde gått illa alltså.
Ja, det känns verkligen som ett idiotiskt projekt så här i efterhand, men det gick ju bra liksom. Och jag menar, vad är det värsta som skulle, alltså, vi skulle ju åka in på sjukhus, men gud vet vem som ska betala den räkningen.
Ja, men det är ju det liksom, det är sånt idiotiskt system som inte, alltså, där det inte finns någon säkerhet alls liksom.
Verkligen. Allt är också så. Alltså det är så, vi hamnar ju på något sätt i något sätt mellanläge också, för att är man låginkomsttagare, då kan man ju få liksom en statlig försäkring om man tjänar. Mm. Men eftersom vi var här på journalistvisum så låg vi någonstans, det fanns liksom ingen riktig plats för oss i systemet. Nej, det är verkligen undermåligt, alltså på det stora hela, alltså sjukförsäkringssystemet i USA. Det är ju verkligen en katastrof.
Ja, det är svårt som liksom svensk eller skandinav att förstå liksom krafterna som vill ha kvar det systemet. Det känns helt världsfrånvänt på något vis. Men du, jag tänkte också apropå, för nu har du ju fött barn, ditt andra barn var ju också på ett annat språk. Hur upplevde du det liksom, att prata engelska när du födde?
Vilken bra fråga. Alltså... det kändes faktiskt mer naturligt än att föda på finska, vilket ju låter helt galet eftersom jag också pratar finska. Men jag vet, det kändes inte alls lika konstigt. Mm. Också för att den här barnmorskan, jag hade på sig en närmare relation med henne. Hon följer ju fortfarande, vi följer varandra fortfarande på Instagram. Och ibland kommer hon på, nu har hon ju flyttat till norra Kalifornien, men hon kom på Miley's födelsedagar.
Vad fint!
Ja, men det gick, men kanske också för att det kände, jag levde liksom ganska av engelskspråkig omgivning här, så att det känns som ett vardagsspråk på ett annat sätt. Jag menar, Finland är också finskt, men när jag bodde i Finland jobbade jag på svenska och liksom levde en ganska svenskspråkig bubbla.
Just det. Du, när du liksom ser tillbaka på dina två förlossningar och graviditeter, vad liksom, hur ser du på dem idag? Den sista var du ju ändå liksom, hade du kunnat gå riktigt illa, men nu är det liksom, hur ser du på det idag?
Jag tänker väl mest att jag har haft en otrolig tur. Alltså jag har haft tur som har haft två jätte som ganska enkla graviditeter, och haft tur som, men det har ju ändå gått, det kunde, som du säger, kunde ju ha gått hur illa som helst med Miley som föddes här. Men det gick ju bra, så jag tycker att alltså jag ser kanske tillbaka med en viss ödmjukhet. Jag tror inte, men jag var inne i det, fattade liksom vilken tur jag har. Utan jag tror att det var en ganska gnällig person som gravid. Jag gick omkring och tyckte synd om mig själv. så jag tänker kanske sådär, skärp dig Öman, om jag får skicka en hälsning till mig själv.
Ja. På tal om att skicka hälsning, har du något tips? Jag tänker apropå just det här med identitetskris och liksom paniken över att livet ska förändras. Har du något tips till de som lyssnar som kanske är gravida idag och känner lite samma sak?
Så här tänker jag, om man inte vill att ens identitet ska förändras, så kommer den inte att ändras. Alltså man är sig själv som människa. Sen är man ju med om mycket under sitt liv som formar en som person. Alltså man träffar människor som står en nära, man är med om upplevelser som gör att man är det man är. den man är idag, men i grund och botten är man ju samma person. Mm. Sen tycker jag också att vill man, har man längtat efter att vara liksom, bli gravid och få vara mamma, så, eller pappa för den delen, så då tycker jag, gör det, gå all in liksom. Alltså skapa en identitet som att man är först och främst mamma. Det finns liksom ingenting dåligt med det heller. Alltså mm. det finns inga regler. Man ska bara försöka vara, det var klyschigt det här låter, men jag säger det ändå, men att vara på något sätt ärlig mot sig själv. Mm. Inte försöka fejka att man är mer mamma än, eller har en mamma-identitet än, eller, ja. Ja, men du fattar vad jag menar.
Jag fattar vad du menar. Be true till dig själv helt enkelt.
Ja.
Jättebra slutord tycker jag. Tack så hemskt mycket för det.
Ja, men tack.
Tack, tack, tack bästa Peppe Öhman. Missa nu inte att hon har släppt en alldeles sprillans ny bok. En gång om året heter boken och det är en relationsroman och jag tänker att jag läser lite från baksidan här nu. Carolina har ett vackert hem, en imponerande karriär, två härliga bonusbarn och hon har Christian. Christian är närvarande, han lagar härliga middagar, han är en bra varannan vecka pappa och populär i umgängeskretsen. Christian är helt enkelt en bra person. Han och Carolina lever mer jämställt än de flesta, men ändå är det något som skaver. Varför är det alltid Carolina som tar allt ansvar för barnens klädstorlekar och vänners födelsedagar? Och varför städar Christian alltid bara bort middagen till 90%? När Carolinas egna barnlängtan börjar smyga sig på blir de här småsakerna till stora bultande frågetecken. Är det mer än de där sista 10% som saknas? Och mitt i allt detta så stöter de på Adam igen. Passionerande Adam som erbjuder något helt annat än smutsiga diskbänkar och varannan veckaliv. Med honom blir Carolina en gång om året något mer än hemmets projektledare. Och de stora frågetecken överskuggas snart av den största frågan av dem alla. Måste hon verkligen välja? Ja men hallå, missa inte det här. Boken finns ute nu. Peppe Öhman alltså. En gång om året heter boken. Hörni, stort tack för att ni har lyssnat. Förbannat bra är ni. Ha en fortsatt bra dag och glöm inte bort att mammagruppen på Facebook finns och naturligtvis också Vattnet går på Instagram och allt sånt där annat. Missa absolut inte heller Birth Inspiration Day som blir av den 7 maj. Du hittar mer info på Insta och på birthinspirationday.com. Ha det bäst, hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.